I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Godmiddag, godmiddag.
Som ni ser så snöar det en smula över nejden.
Det plockar fram ett vanligt måttband.
Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är Konkret.
Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för.
Det är kul att vara igång igen förresten.
Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner.
Vi är ju liksom inte nöjda med det här, för vi känner att vi kan gå på alla.
Eller jag ska vara bäst.
Vi kan gå på alla.
Den andra är osynlig. Ett finmaskigt nätverk av människor runt hela landet.
Kom igen då! Jobbet! Hela vägen!
Och som existerar därför att den vill finnas till.
Kom i solen, ge mig en spelare som har roligt när han spelar.
Den kallar vi idrottsrörelsen.
Nej, jag fattar allt precis där. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne.
Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till.
Tommy Soran ger mig
er. Över att ha hjälpt till.
Det är höst i landet Sverige. Jan Anderssons EM-drömmar kan ha drängts och ruttnat bort som ett potatislager någonstans i Västmanland. Därför tänkte vi idag titta på ett annat kval då vi var rejält illa ute och en förbundskapten som var minst lika illa ute som Jan Andersson faktiskt. Och vi tänkte göra det tillsammans med den svenska journalist och ibland sportjournalist.
Ja, ibland får man väl säga.
Ibland. Som jag ändå vågar tro vet mest om, åtminstone denna tiden i svensk landslagshistoria. Denna stormiga tid. Nämligen Jesper Högström, välkommen.
Tack ska du ha.
Skrivit mycket för Offside.
Ja.
Snart aktuell med en bok om Gunnar Ekelöf.
Stämmer.
Men det är en annan podd.
Det är en helt annan podd.
Du har ju skrivit en bok som heter Blågult, historien om det svenska herrfotbollslandslaget, som vi varmt rekommenderar och som ligger till grund för väldigt mycket av det vi kommer säga idag.
Och det finns inget att, det är bara att direkt efter det här avsnittet så tar ni på er skorna. Ja. Då igen dörren hemma och så går ni till närmsta bokhandeln och köper bok igen. Så är det bara.
Det handlar då om kvalet till VM 74 och det handlar om förbundskaptenen eller UK-diktat.
Ja, visst.
Georg Åby Eriksson.
Vad kallar du honom? Säger du Joj eller säger du...
Nej, jag säger nog Åby. Jag minns ju ändå den tiden. Så, och då talar man om honom som Åby. Ja. För det är det naturliga för mig.
Sen så har jag förstått att man kan också säga Åby Eriksson, säger vissa.
Åby Eriksson.
Ja, och vissa säger Åby Eriksson i det tempot. Och sen så var det väl var det Nordahl som kallade honom för Gecki, eller? Var det inte så?
Nej, det känner jag inte till.
Men alltså Joj då bland vissa
spelarna? Ja, men det är nog folk som kände honom, spelarna och sådär.
Ja.
Eller Joje då, finns det sådana?
Joje?
Joje, och inte Joje, men...
Helvete.
Ja, men Gecki också.
Ja. Ja, kärt barn har många namn. Mm. Han är ju, sånt här ska man ju egentligen visa och inte berätta, men han är ju en fascinerande människa, Åby. Han är väldigt intressant. Kan vi säga något om den oerhört breda frågan, vem var Georg Åby Eriksson, om du skulle försöka, Jesper?
Ja, men då kan man börja med att säga att han var förbundskapten eller UK-diktator som man då liksom ibland kallas i tidningarna på den tiden, mellan 1970 och 1979. Mm. Och han förde då Sverige till kvartsfinal i fotbolls-VM 1974. Och det är väl det han har liksom gått till historien för.
Mm. Om man nog inte ska räkna det stora klavertrampet.
Ja, just det.
78. Men sportsligt, ja,
det, definitivt. Sportsligt är det definitivt det, ja.
Vad var det för en man då, född i Torshag?
Ja, Torshag utanför Norrköping. Och hade då spelat på hög elitnivå i IFK Norrköping på 40-talet. Mm. Och det, jag tror det är ganska betydelsefullt för AB att han hade spelat i det där. De vann allsvenskan 4 år i rad. Och var ett klubblag på ganska hög europeisk nivå. Att de åkte till England och slog engelska proffslag. AB hade det här med sig. Att han hade spelat i ett väldigt bra fotbollslag som han då själv tyckte var ett självspelande piano. Ja. Det var liksom hans, han hade alltså väldigt höga krav och hade någon slags idé om att ett bra fotbollslag, det skötte sig själv på något sätt. Ja. Och sen har han blivit, efter 40-talet så blev han ledare i IFK Norrköping och var fortfarande väldigt framgångsrik på 50-60-talet. Och fick namn om sig som en sån där figur som fanns jättemycket i svensk fotboll på den tiden. Alltså, det var ju en patriarkal tid. Han var liksom talför och lite hänsynslös och styrde med hela handen. Och var samtidigt då känd som, han hade ett eget musikkapell.
En sextett.
En sextett som han styrde med järnhand.
På också, Standard som. Hotel, vad heter det? Standard?
Standard Hotel.
Ja, och
Standard Hotel,
ja. Kompade Sara Leander och sånt där. Ja, och var så som bandledare också, skulle vara på den tiden så diktatorisk mot de här bohemiska musikerna. Styrde upp allting och
ja, just det.
Bestämde med järnhand. Det var också. Och så råkade han bli assisterande till Sveriges första heltidsanställda förbundskapten, Avar Bergmark. Det var nog aldrig någon tanke att AB skulle bli efterträde honom.
Nej.
Men Bergmark gjorde då fiasko, och hans landslag gjorde fiasko i VM 70. Och, då, och det tog Bergmark så illa vid att han avgick på studs. Och så fick AB plötsligt ta över, och det var nog inte alls tänkt.
Nej, precis. Jag tror att Bergmark låg på sjukhus 66, va, med en halsinfektion. Och då hade de ingen ersättare. Och det var då Åby kom in första gången som någon slags assisterande. Och så följde han väl med där fram till 70. Sen så stod det väl mellan ett par namn, där Julie Gustafsson och var någon till, va?
Jag tror tapeten. Det var Julie Gustafsson och Åby som var...
Ja. Agnes Simonsson och Knivsta Sandberg också. Han har skrivit dem själv i sin, den här härliga boken som jag läst.
Ja, Åke Stolts bok. Intervjuboken alltså.
Ja, precis.
Inlägg från Åby.
Ja. Det är någon fin scen där, för att han är ju, de har ju möte då på Svenska fotbollsförbundet, och han har ju absolut inte tänkt tanken att han ska få frågan.
Nej.
Han är stressad, skriver han. Han ska springa orientering på kvällen, och sen ska han spela piano i Motala. Och så får han då frågan om han vill bli förbundskapten. Och det pratas inte lön och ingen kravställning, inte vilka han ska jobba med. Och han säger då att jag vet inte om jag vill ha det här jobbet. Men så diskuterar de lite i alla fall, och så säger han att jag måste i alla fall prata med min familj om det här. Då säger Tore Boll så här, du kan låna telefonen och ringa hem och fråga.
Okay.
Ungefär som att man ringer hem och frågar vad det ska bli för middag, till middag ikväll.
Ja, eller jag blir sen några timmar.
Ja. Men det är så djupt rotat svensk tradition det här att tacka nej till så här stora uppdrag. Sossarna har ju alltid haft det också, att så här, man får fråga, vill du bli partiledare? Nej. Man ska säga nej, det är någon märklig dans liksom. Och Tommy Svensson var ju också så när han fick frågan då, att han också skulle, nej, och så åkte han ju upp till Norge.
Ja, Tromsö.
Och var borta en vecka liksom. Eller vad
det var. Och sen var det där med Åby, det ser man då i det som skrivs vid den här tillsättningen, att han är ju lite kontroversiell. De vet att den här mannen pratar innan han tänker. Han är ju känd för det, att han pratar i rubriker, säger han. Han är ju polare med journalister, och han är ett stort barn. Han säger exakt vad som faller honom in i den. Och redan då, alltså nu vore det ju helt otänkbart, men redan då fattar man att det här kan ju bli problem. Nu blir det ju inte problem för 8 år senare.
Men då blir det ju jävla problem.
Men jag tycker man hör det i, jag sa det till dig med Jesper innan, jag tycker man hör det i intervjuer med Åby. Jag ska se om jag kan hitta något sånt ljud som passar för det då och lägga in, men man hör liksom att han känner sig fram i intervjuerna så här. Han börjar prata och så vet han inte riktigt vart han är. Alltså det är väldigt långt innan det här mediatränade har en liksom, absolut långt innan Lagerbäck alltså inte ger någonting, och det är långt innan Hamrén Janne, det här misstänksamma hela tiden i försvarsställning, utan han börjar prata och så ser han lite vart det kommer, han liksom jassar sig fram lite i svaren sådär.
Ja, fotbollen allra först och så musiken kom först. Då måste man alltså ha en familj som verkligen ställer upp på det. Och det har verkligen Britta gjort, och barnen också. Jag hade ju en stor släkt. Min mamma och pappa var verkligen sådana som höll ihop den här stora släkten. Mamma hade 4 bröder och pappa hade 3 bröder, tror jag. Så det blev, jag uppväxt alltså i att släkten höll ihop. Och jag vill påstå att hela min släkt då var engagerad i mitt musik- och fotbollsliv. Rättade sig väldigt mycket efter. Det, på den tiden var det så i IFK också att gifta sig, det fick man göra någon gång när det inte var någon match som gällde. Men jag, så att vi gifte oss, Britta och jag, faktiskt kvällen före innan vi spelade mot Sleipner här i någon, jag vet inte om det var vänskapsmatch eller vad. Det var ingen större viktig match.
Vilket är ju tacksamt nu när man hör det så här.
Ja, ja.
Där vi står nu i historien liksom.
Ja, men det var ju en helt, alltså även Avar Bergmark, han har ju varit polare, men det fanns ju någon journalist som hette Ture Isaksson på Kvällsposten. Och Bergmark tog med sig den här Ture Isaksson när de åkte på för att kolla in något proffs och säga, vad tycker du och vem ska vi ta ut? Och, det fanns ju liksom en närhet mellan journalister och fotbollsmänniskor som inte alls finns. Och det innebar nog också att då räknar de med att om det händer någonting som inte offentligheten ska veta, om jag säger någonting som är klantigt, då håller ni väl inne med det.
Du skriver i din bok Jesper så här, jag tänkte vi ligger kvar lite i OB. Jag tycker han, det finns ju något lite motsägelsefullt med honom, men du var lite inne på det, han är liksom, han vill ha det här, han tycker om frihet, han vill ha fria, starka praktgrabbar i sitt lag liksom. Ja. Samtidigt som han då har en bestämd, lite patriarkal sida, det här diktatoriska, pekar med hela handen. Du skriver in i boken så här, att han företrädde samma nostalgiska längtan till ett okomplicerat förflutet som manifesterade sig i Evert Taubes Änglamark, och sen personifierade han en hemtrevligt gnölig patriark, lite som Anton Svensson i Emil Lundberg. Emil Lundberg.
Ja, lite var det. Och sen ska man nu 70-talet, när folk talar om det nu, så är det ju liksom det här frihetliga 70-talet och alla progressiva idéer och alla hippies och så. Men alltså jag som växte upp i norra Skåne, vi hade ju fortfarande bordsbön i matsalen. Vi stod fortfarande i raka led på svenska flaggans dag. Men det fanns liksom en auktoritär sida. Alltså när Åby blev intervjuad i tidningen så säger han, ja men det är en massa dalt med arbetslösa nu för tiden. Och det ska inte vara, alltså barn ska inte hålla på det här med självständighet i skolan. Det är bara trams. Barn ska lära sig att lyda. Ja. Och det tas bara också som, aha, det var lite roligt sagt. Ja, alltså det finns en, som man ska tänka tillbaka, det finns liksom den här längtan tillbaka, innebär också att man längtar tillbaka lite grann till den här, den starke mannen och diktatorn. Det är ingenting som folk tycker är främmande, som man skulle tycka nu.
Nej.
Så Åby, i den här intervjun med Aftonbladet, han säger de här sakerna, så säger de samtidigt att Åby, han är ändå det svenskaste vi har, och han är en musikgubbe, och ingenting av det här var liksom främmande eller konstigt eller frånstötande.
Men hur mycket liksom får han, kanske inte gratis, men han får hjälp av att han också plinkar på ett piano. Det kan ju räcka ibland för att en sportjournalist, någon gör någonting, någon har läst en bok. Så här, på den nivån kan det vara ibland så här, hockeyspelare som har läst en bok, då är det ju så här, oh wow.
Ja, men det där ingick ju också lite, man längtar tillbaka till en Putte Kock som var lagledare på 40-50-talet, han spelade ju fjol. Det fanns ju en äldre tid där idrottsmännen skulle vara lite tjom, som var snodda, som spelade bandy och sjöng flotta kärlek. Åby, som sagt, det var en nostalgisk tid. Och även inom fotbollen, att det var publikkris i den svenska allsvenskan, och det var inte så jättelänge sedan då, på 70-talet, det hade varit 1958 och Sverige hade varit tvåa i VM, och det gick 50 000 människor på allsvensk fotboll. Man drömde sig tillbaka till den tiden lite grann. Och Åby, han personifierade den där lite grann, längtan tillbaka till en enklare och roligare tid, både inom fotbollen och allting annat.
Han säger om sig själv att han har ett varmt hjärta och ett rätt labilt psyke.
Ja.
Lättrörd, lätt att glädja, men också att såra.
Ja.
Stämmer den självbilden, tror du?
Det tror jag absolut stämmer. Och jag tror lite grann så kunde ju en makthavare vara sån på den tiden. Att det var ju en del av det här, ska man säga, patriarkala arvet. Man kunde vara diktator och samtidigt liksom det här lättrörda barnet. Det kunde man vara då på ett sätt man inte kan vara nu.
En detalj som jag tyckte var rolig, det var att han hatade att göra ringen. Den här, när man ställer sig i ring och, ja, liksom, så här, och sjunger något ihop. Ingen vågar ens skämta med honom genom att föreslå att de ska göra ringen. Och vi hatar ringen, det vet alla. Det är något ovärdigt, löjligt och inte minst nymodigt över vuxna män som lägger armarna om varandras axlar och vrålar. Ja. Vi ska ta dem. Ja. Om man vill retas med förbundskaptenen är det bara att nämna ringen för dem.
Ja. Ja, men han var ju, som sagt, han skrev ju brev till spelarna. Claes Kronqvist spelade, ja, i landslaget. Han
hade ett otroligt brev. Alltså.
Ja, han hade vid något vid kavlat, spelat med neddragna strumpor för han hade kramp i vaden. Och då skrev Åby brev till honom att upprepas det här så kommer du aldrig med att bli uttagen i landslaget. Alltså, det skulle ju vara så här tukt och ordning. Ungefär den gamla musikerledaren som säger till sina musiker, ni ska fan ta mig ha samma slipsar på er allihopa.
Ja. Ja, men sen, ja, han är inte ett dugg intresserad av taktik till exempel.
Nej.
Vilket, det blir ju lite märkligt. Alltså, det är en jävla märklig legering, Åby Eriksson, tycker jag.
Men det är också så mycket den tiden. Alltså, det är ju precis då den moderna fotbollen kommer och plötsligt ska alla vara ut och den här taktikstriden kommer till Sverige. Mm. Malmö FF mot Öster. Och, men Åby har kvar det där. Det ska vara som IFK Norrköping på 40-talet. Vi är bäst bara för att vi är ett självspelande piano. Mm. Vi liksom improviserar oss fram på planen. Mm. Och det är bara jobbigt och tråkigt med de här skadade på att nöta offside-fällor och liknande.
Alltså hans start på jobbet är ju, det är ju sådär ju. De missar ju EM 72, va?
Ja, men det är ingen som bryr sig om på den tiden.
Det är inte det alltså. Nej. Och Hamlin inte, som ändå har den här starstuckenheten i sig på något vis. Och märker man av det på Åby att det börjar dåligt? Eller?
Nej, alltså, tydligen så ingen brydde sig om EM på den tiden. Det var ingen stor grej.
Alltså få lag med, det var kanske var jävligt svårt att ta sig dit också.
Eller? Jämfört med nu, ja.
Ja, men det var en sekundär turnering. Ja. Ingen brydde sig så mycket. Ja. Och sen har han så här halkat in på ett bananskal.
Ja.
Det finns en allmän insikt att det här får ta lite tid och man vet också att det är någon generationens växling på gång. Den här 60-talets generationen som skulle ha varit bra i VM 70, den är på väg ut och man har inte hittat något nytt än. Och som sagt, det är en annan tid. Det är inte alls samma tryck och samma intensitet i bevakning som det är nu.
Nej, och det var väl till och med så, alltså anfallskrisen var så...
Hade
så
vi stor anfallskris i svenska landslaget?
Ja.
Då. Nej, men att de diskuterade om Kurre Hamrin ska jag komma back till och med. Eller?
Ja, Kurre Hamrin var inte så jättegammal. Han var, ja,
nej,
han
var inte 37-38 år.
Nej, han var 37 tror jag.
Ja.
Då, det där
var. Ja, det är inte äldre än Zlatan var när han var landslagsaktuell.
Nej, det är inte. Nej,
det är sant. Det är något hisnande över det där. Att han, ja, men inte är äldre.
Ja, men det är så nära 58, ja.
Ja, men det är det där, man tycker att det går en gräns i tiden ungefär 1965.
Mm.
Från att världen var svartvikt så blev den plötsligt i färg och folk började få polisonger och jättelångt och skägg och så.
Ja, just det.
Mellan 58 och 1970 är det ju 12 år.
Ja.
Det är som från oss till Lagerbäck.
Ja, ja, precis. Men det är en helt, man uppfattar det som en helt annan värld. Liksom. Ja. Ja, men du var inne lite på, det började lite knackigt för honom. Truppen kanske ska försöka bytas ut. Han gör ju ganska stora, genom kvalet då, som vi ska försöka komma in på, gör han ju ganska stora förändringar i truppen. Alltså det är verkligen olika lag från när det börjar kvalet 72 till när det är klart 74 blir det då.
Vänta, december 73.
Ja, okej, sent 73.
Ja.
Hur som helst. Men en av de stora spelarna som ju får ett... Ja, men ett av de stora genombrotten i svensk fotboll under Åbys tid är ju Ralf Edström.
Ja.
Så vi kanske ska snacka lite om Ralf Edström. Svensk idrotts första tonårsidol, skriver du i din bok.
Ja, just det. Och det var väl för att innan dess fanns ingen möjlighet att bli tonårsidol, för det fanns inga tonåringar. Eller ingen brydde sig om tonåringar. Nej. Det var bara folk som skulle liksom vara lärlingar på en arbetsplats och bli utsatta för penalism och sånt. Kunna bli dugliga svetsare vid 19 års ålder.
Inte helt fel om man får vara, ta fram en Åby inom sig.
Nej,
alla har en Åby inom sig. Men han är ju en speciell tonårsidol på något sätt. Eller han är speciell. Han är väl en sån tonårsidol som vi kunde tillåta i Sverige eller som vi fick fram i Sverige. Han finns ju likheter med
Stenmark
till exempel. Stenmarks lantlighet kanske, eller folklighet på det sättet, dialekten och sånt där.
Ja.
Och sen att han kanske har Björn Borgs vackra yttre.
Ja, åtminstone långa hår.
Åtminstone långa hår. Ja, men han ser väl bra ut, Allan Fjällström.
Ja, det tycker jag.
Men han pratar ju verkligen, alltså de första intervjuerna med Allan Fjällström, så låter det ju som, alltså det är, någon har åkt liksom rakt ut i skogen och ja, grävt upp någon ur marken.
Ja, eller någon bondkomiker som ska...
Ja. Den största fotbollsspelaren Sverige fått fram på länge. Ja. Så är det ändå.
Och liksom ett helt otroligt genombrott. Ja, precis, alltså man kan bara jämföra med Brolin eller kanske Fredrik Ljungberg. Men ja, ett genombrott från effekt som ingen annan har fått varit i närheten av.
Då spelar han i Åtvidaberg när han får chansen i landslaget. Va?
Ja, precis. Åtvidaberg är ju också en historia. Säga, men
ja, verkligen. Och det finns ju beskrivet i Mats Samuelssons fina bok om Åtvidaberg. Ja. Hur han äter ju elefanter varje dag.
Ja.
Som är någon slags lövbiff, va, eller?
Ja, just det.
Och pommes frites, typ. Varje dag. Ja. I restaurangen som ligger våningen under i huset han bor i, Åtvidaberg. Vi var nere varje dag och äter elefantöra och pommes frites.
Mm. Och Åtvidaberg är ju också en historia som är viktig för det här. Att det är ett klubblag som är liksom någon slags korplag. Att de är uppsamlade för att det Svenska fotbollförbundets ordförande på 50-talet råkar vara chef för Åtvidabergs facit i Åtvidaberg. Så samlar han ihop ett lag med folk från hela landet som blir svenska mästare och jättebra. Som man sen kan, som liksom nästan slår ut Bayern München i Europacupen 73. Och som det som kan bilda stomme i det här laget som HB vill ha. Mm. Och det är där Ralf kommer fram. Ralf från Degerfors.
Som jobbar på facit också.
Ja.
Och vilka är det mer från Åtvidaberg? Är det Sandberg också, eller?
Ja, Conny Torstensson, Kent Karlsson, Liljan Olsson. Som
Magnusson.
Ben och Magnusson, ja.
Just det, Liljan, ja, precis. Ralf då gör ju då alltså 8 mål på sina första 4 landskamper. Ja. 3 första matchen.
Ja, mot Sovjet.
Mot Sovjet, hattrick. Ja. Alla på nick.
Alla på nick.
Av de här 8 första målen så är alltså 7 på nick.
Ja.
Och det 8:e är nick i ribban och så sparkar han in returen.
Ja, just det.
Så det är väldigt nära att det är.
Och då kallas han då i tidningarna spirituellt för Mr. Nixon. Mr. Nixon. Efter,
men,
efter USAs dåvarande skandalomsus.
Ja, just det. Fan vad sjukt. Jag gjorde inte den kopplingen.
Nej, Mr. Nixon. Jag trodde det också var någon seriefigur.
Vad heter det? Nick?
Rekordmagasin.
Hur som helst, sensationellt genombrott. Alltså 8 mål på 4 matcher. Men där är ju AB då, han gillar ju inte riktigt detta att det kommer fram någon där. Så han säger någon gång, liksom, när han får kommentera det, ja men han kan ju inte bara springa runt och nicka hela tiden, säger AB.
Många av AB spelare säger att han liksom ger intryck av en sån där glad lax utåt, men han var ju tydligen helt en brutal, han berömde ingen, utan hans som sagt, hans grundinställning var att spelarna skulle veta att det var han som bestämde och han tänkte inte berömma dem. Ove Kindvall som spelade för honom i Norrköping, som ju var den stora stjärnan före Ralf. Svenska Dagbladets bragdguld 69 för att skjutit Sverige till VM 70. Han berättade också att AB berömde honom aldrig, utan bara liksom kritiserade honom och var väldigt noga med att inga träd skulle växa upp till himlen. Och så var det minsann inte hemma när han växte upp.
Ove hade gjort 4 mål någon match. Då kom ju AB bara in till honom omkring. Nu kunde du 6.
Ja, men det var hans ledarskapsstrategi.
Ja, okej, men Ralf har kommit fram. Hans kollega då i... Åtvid är Roland Sandberg, som är också fantastisk fotbollsspelare. Jag har suttit och tittat på lite matcher. Han sprutar ju in mål också. Och de spelar jävligt bra ihop då. Passar varandra bra. Så här typiskt liksom, ja, men, långa bollar på
Ralf. Ralf.
Så kan han nicka ner dem till Sandberg.
Till måltjuven Sandberg. Ja. Som det alltid heter. Och han sköt ju sådana här. Han fick snedträff när de gick in. Ja. Och dängde till på någon sån här konstig...
Men han verkar vara en jävligt härlig spelare. Alltså, väldigt förtjust i Sandberg. Och det var ju snack om att de var så fina ihop då som trallapar, att det var snack om att de kanske skulle till och med säljas som ett par liksom.
Ja, men det var ju verkligen den roll Åtvidaberg spelade för det här laget som AB hade. Att man hade det här radarparet Ralf och Roland som kunde varandra utan och innan. Och så Conny Torstensson som låg bakom dem. Och man hade den där fördelen av ett samspelat klubblag.
Men för jävla väl att inte AB hittade något att irritera sig då med Åtvidaberg. Är att det var någon ledare där som han inte tyckte om, för då hade han ju gett fan i dem allihopa.
Ja, förmodligen. Ja.
För så blir det ju senare med Laban, att han hittar ju saker att störa sig på, och så undviker han vissa spelare i vissa lag.
Men han gillade inte Åby, han gillade inte utlandsproffs heller.
Nej, men det är också sådana saker som är svåra från vår från vår utgångspunkt, när man ser tillbaka, att det fanns en skepsis mot proffsen som satt kvar sedan 40-50-talet. De var förlorade för svensk fotboll. De kom ut i världen och lärde sig en massa konstiga fasoner.
Just det.
Förutom att det fanns där rent konkret att AB ville ha spelare som var samtränade. Alltså han ville ha folk som ett radarpar som kunde varandra. Mm. Så han gillade inte att de såldes utomlands. Så hans första tanke var ju då, men då får vi väl hitta några andra forwards istället.
Ja, det är precis som man splittras då helt enkelt. Och hamna i olika klubblag och så får man inte träna ihop och så samlas man och så är det här som de fortfarande diskuterar, att det är för kort tid att spela ihop. Och så där. De skriver till och med in, förbundet kom väl på att när de ska skriva kontrakt med proffsklubbarna så vill de skriva in en klausul att de minsann ska släppas till landslagsspel. Ja, för det är inte helt självklart heller vid tiden.
Nej, absolut inte. Alltså, Roger Magnusson missade ju VM-70 för att hans Olympique Marseille vägrade släppa honom. Mm. Och den här kvalmatchen då när Sverige är uträknat i juni 72 mot Österrike borta 0-2. Då vägrar Grasshoppers i Schweiz släppa Ove Gran, tongivande spelare. Mm. Så att det finns det här också att man kan inte riktigt räkna med proffsen. Ja, och sen så är det Abis grundmurade konservatismen. Han vill ju ha saker på sitt sätt. Alltså, skulle han få sin vilja, han skulle han egentligen vilja ha spelarna hela tiden. Mm. Ja. Med välkammade, med upprullade strumpor, med skjortan, tröjan nedstoppad i byxorna.
Ja, så ingen jävla snusdosa i bakfickan.
Nej, absolut.
Och där går han ju också ut och säger till pressen, så jag tycker inte ni ska ta bilder på dem när de snusar. Så, alltså. Ja, men du vet, så här, vi i Sverige, det är lite så här, vi i Sverige, så här, det där är inte bra. Liksom, det ser inte bra ut. Liksom.
Har inte Janne lite sådana dagar också? Jo, så man ska inte sitta med, inte vara slafsigt klädd, inte fötterna på bordet. Det kan man ju såklart tycka. Det är ingen konstig åsikt att man inte ska ha fötterna på bordet. En hotellfoyer såklart. Men det var väldigt mycket sånt.
Jo, men precis, alltså,
IPA, varför det väl räcker med vanlig lager, eller chili bearnaisesås, varför ska jag ha det? Det finns vanlig bearnaisesås.
Ja, men och de säger om Åby, Aftonbladet skriver det, att han är det svenskaste som finns.
Ja.
Det har säkert Aftonbladet skrivit om Janne, exakt samma. Så samma nostalgi, även om det är liksom en annan nostalgi. Jag menar, det kanske är när de skriver 70-talet nästan, som Janne står för.
Liksom. Ja, det skulle jag tro, absolut.
Vi
har ju pratat om, du har ju kallat honom slöjdlära stegen där mot Tyskland i VM till exempel. Jag tror att jag har skrivit någon gång att han är stöpt i en papp. Mugg, Jan Andersson lite så här.
Man ska liksom städa upp i omklädningsrummet efter sig. Och det är ju väldigt lätt att tycka om.
Till en början. Sen så.
Ja, men vi kanske kommer tillbaka till likheterna med Janne sen, men de är ju slående på många sätt. Förutom att Jan Andersson förmodligen aldrig har suttit bredvid ett bredvid. Ja, kanske han har gjort det i ett piano, men aldrig framför det.
Nej, och för att liksom vår tid skulle liksom inte tillåta att han säger att barnen ska förbanna med lära sig att lyda i skolan.
Nej, precis.
Så långt kan man nog inte gå. Men sjunga med i nationalsången och sådär, det landade dåligt när han sa det, va?
Ja, det landade rätt dåligt.
Det fick han ju direkt dra tillbaka.
Ja, just det. Men det var mitt under...
Det var innan han ens hade tillträtt.
Ja.
Det var liksom hans principförklaring i radio.
Just det. Just det, var sommarpratet där.
Ja. Mm. Ja, men vi kommer in på det mer sen kanske. Jag tänker vi tar oss in i kvalet.
Det där ljudet betyder att gratisversionen av det här avsnittet är slut. För att lyssna vidare så behöver ni bli avsnittsdonatorer på patreon.com. Alltså patreon.com. Och så söker ni efter snett inåt bakåt där. Så får ni välja hur mycket ni vill betala för varje avsnitt. Och sen så när ni gjort det så får ni en länk som ni kan klistra in i er vanliga poddspelare. Den som du alltså lyssnar i nu förmodligen. Så att du kan lyssna på alla avsnitten. Precis som vanligt sen, med hjälp av en länk. Men du behöver alltså gå in och registrera dig som avsnittsdonator på patreon.com. Om du har några svårigheter med det, tycker att det är krångligt, så är det bara att du hör av dig till oss. Antingen på Twitter eller Instagram eller Facebook där vi finns. Eller också kan du mejla till mig på emil.p.eriksson@gmail.com. Det går också bra. In på Patreon så ses vi där. Hej!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.